Välkommen till Skånes taltidning nummer 7 2018. Utgivningsdag, fredag den 16 februari. Solen gick upp redan 7.30 i morse och går ner igen klockan 17.14. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Populärt talande webbprogram på nätet hackat. Läshindrade datorer fick gräva kryptovaluta.
Personliga assistenter runt om i Sverige fick kärlek på alla hjärtans dag.
Och så öppnat och stängt med kaféer, cyklar och en biobistro.
I Malmö Open vann portugisiska proffs goalballturneringen och värvar skånsk spelare.
Synskadade simmässet Maja Reichardt satsar mot EM men tvekar om fortsättningen.
Telegram, så är de svenska olympierna klädda. Och bibliotek lånar ut läsplattor till synskadade.
Månadens talbokstips, de kommer från Malmö stadsbibliotek och lockar med familjehemligheter, hemliga relationer och en ödesdiger minnesförlust.
Så har vi en annons från Skånes dansteater.
Där på evenemangstips med torsdagsskåns och slager singalong.
Och kalendern med dödssynd och ridsport.
Och anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden. Och idag så delar sydvästra, mellersta och sydöstra Skåne på tavlan. Och allra sist kommer som vanligt redaktionsrutan.
Ett vanligt datorprogram som läser upp webbsidestexter för synskadade och andra med läshinder utsattes i söndags för en hackerattack. Och under flera timmar drabbades användare över hela världen. Det hackade programmet heter Browse Aloud, eller talande webb på svenska. Hackarna hade lagt in en kod i programmet som gör att den som använde det fick datorn kapad. Och datorkraften användes sen för att bryta en digital valuta, Monero, som liknar den mer välkända Bitcoin. Men till skillnad från andra former av kapningar ska användarnas datorer inte ha blivit låsta. Och inga utpressningsförsök har rapporterats. Inte heller ska hackarna ha kommit över eller förstört någon information på datorerna. Browse Aloud är ett så kallat insticksprogram som hundratals med också svenska organisationer använder. Till exempel polisen, länsstyrelsen, vårdguiden 1177 och många kommuner och företag. Det är ett sätt att göra hemsidorna tillgängliga utan att användarna själva behöver skaffa en egen skärmläsare med talsyntes. Företaget bakom programmet, brittiska Texthelp, säger att de löst säkerhetsproblemet men ändå tagit det offline fram till torsdag denna vecka och att attacken utreds av brittisk polis. I onsdags, när vi läser in detta, verkade programmet fungera som vanligt på vissa sidor medan till exempel Lunds universitet fortfarande hade det avstängt.
Runt om i landet uppmärksammade fackförbundet Kommunal yrkesgruppen personliga assistenter som bjöds in till en livesänd föreläsning under Alla hjärtans dag i onsdags. I Skåne fanns möjlighet att se föreläsningen Älskade assistent av neuropsykologen Jan Blomström på 25 olika platser, varav en var i Hör. Och Mona Schill Ingvarsson är ordförande i Kommunal i Hör.
Ja, vi har velat uppmärksamma att det är en yrkesgrupp och vi har många medlemmar som är personliga assistenter. Och det är en grupp som jobbar hemma hos och som det är svårt att fånga upp på annat sätt.
Vad tror du det betyder om man jobbar hemma mycket hos folk utan arbetskamrater och komma på något sånt här?
Jag tror det kan vara mycket bra för dem och viktigt för dem att man får prata med andra som jobbar inom samma yrke som jag själv gör och hur de jobbar och jag jobbar. När man träffar dem alltså i helgrupp eller om man träffar dem enskilt så säger man ofta att man är ensam ibland och kan vara skönt att få bolla det med andra. Ja, hur deras situation och hur de har löst och så vidare.
På 130 platser i landet visades vi samma tid på Alla hjärtans dag klockan 2. Den livesända föreläsningen Älskade assistent. Och efteråt fanns det också möjlighet att ställa frågor till föreläsaren Jan Blomström via en chatt. Föreläsningen handlar om utmaningen att vara personlig men inte privat på jobbet och det gavs tips och råd. Och i Hör tycker Mona Schill Ingvarsson att det är viktigt att komma i kontakt med de personliga assistenterna.
Jag tycker att det är en viktig yrkesgrupp. vi vill belysa så här massivt som vi gör i hela Sverige och på samma dag.
Och det här att man gör, att man sitter på massor av platser runt om i Sverige och ser det samtidigt, vad innebär det tror du?
Jag tror det är jättebra att man gör det samtidigt och på samma tid, för då kan man alltid relatera tillbaka, det var det vi gjorde då. Och framförallt att man har något gemensamt man kan prata om. Att, oj, jag satt här uppe i Luleå och tittade på detta och jag satt ner i Malmö och tittade på det och det var samma aktivitet. Det tror jag gör otroligt mycket.
Och under våren så kommer fackförbundet Kommunal att livesända ytterligare 3 föreläsningar som riktar sig till personliga assistenter. Men dessa kommer enbart att visas på nätet. Men det kommer att finnas fysiska mötesplatser där personliga assistenter runt om i kommunerna ska kunna ses och prata vidare om sitt jobb. Ämnen som tas upp i de andra föreläsningarna är på resa, min arbetsplats är där brukaren är, och arbetsbeskrivning, en förutsättning för min arbetsmiljö. Och det avslutande ämnet är LSS, lagen som styr. I hör träffades man på konferenscentret Backagården på Alla hjärtans dag. Och det finns många personliga assistenter i just hör.
Faktum är att vi har strax över 100 stycken barn som är anställda i själva kommunen. De som jobbar i kommunen har man en annan kontakt med än de som jobbar under de privata. För vi har ju brukare som är kommunmedborgare som anställer sina egna. Och då kan det vara svårt att nå dem så som vi kan göra dem i kommunen här.
Så det här blir ett sätt att nå dem också?
Ja. Att vi kan nå alla tillsammans.
Och det finns cirka 50 personliga assistenter som är privat anställda i hör. Vi hörde Mona Schill Ingvarsson, ordförande för Kommunal i hör. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Öppnat och stängt. I Eslöv har kafékedjan Espresso House öppnat i det ombyggda Stensonhuset i lokalen där videobutiken My Way låg tidigare. Adressen är Köpmansgatan 11 vid Stora torg.
I Kristianstad har Roxy Bio Bistro öppnat, en kombinerad biograf och restaurang. Man kan alltså äta middag medan man tittar på film. Det finns bord mellan biofåtöljerna. I Malmö har biografen Spegeln samma koncept sedan några år. Det går också att äta före eller efter föreställningen. Och adressen till Roxy är Tivoligatan 3D i Kristianstad.
Vollsjö hembageri har öppnat igen i ny regi efter att ha varit stängt en längre tid. Caféet från 50-talet är kvar och det finns också en butik som erbjuder vackra ting. De är öppet fredag 10-17, lördag 10-15 och söndagar 11-16. Adressen är torget 1.
I Malmö har Tele 2 stängt butiken på Södra Tullgatan 2. Kunderna hänvisas till butikerna i Triangelns köpcentrum eller på Mobilia.
I Trelleborg har Fribergs cykelbutik flyttrea innan de stänger på CB Frisgatan 2. Och den 1 mars öppnar på Hedvägen 123 i Jysks gamla lokaler.
I Hässleholm har Carl Anderssons dam- och herrklädesaffär på Vattugatan 6 stängt efter 144 år i branschen.
I Öresund, mellan Helsingborg och Helsingör, det vill säga på färjan Hamlet, har bistrobaren Latt 56 öppnat. Välgjorda cocktails och hög kulinarisk nivå utlovas.
I Helsingborg har Ekstrands cykel- och leksaksaffär stängt efter 57 år. Adressen var Södergatan 18.
Och i Rå ska biblioteket inte flytta. Efter mycket kraftiga lokala protester har kulturnämnden i Helsingborg slutligen bestämt att biblioteket ska bli kvar på Kaptensgatan 24 istället för att som planerat flyttas till Rå centrum.
I helgen hölls den 42:a upplagan av Malmö Open, en av världens största parasport- eller handikappidrottstävlingar. Drygt 2000 deltagare från olika länder, allt ifrån nybörjare till världselit, gjorde upp i olika sporter. Och störst bland synskadesporterna var förstås goalbollen med 16 lag från 5 länder. I elitklassen ville den segervana hemmaklubben FIF Malmö förstås ta tillbaka titeln de vunnit så många gånger förr. De inledde med vinster mot tyska Hansa och de svenska rivalerna IFAS innan det blev förlust mot finska Old Power och sedan vinst igen mot grekiska Thessaloniki. I FIFs sista match väntade de regerande mästarna, den storsatsande portugisiska klubben Sporting, som dittills vunnit alla sina matcher, och hemmalaget rivstartade.
Ja, FIF Malmös sista match. Toppmötet mot Sporting Club de Portugal gör FIF första målet. 1-0. Och de svartvittklädda fiffarna fortsatte sen att göra både 2 och 3-0 innan de grönsvarta och storväxta Sporting-spelarna fick igång sitt spel. Och svarade med att göra 3 mål på raken också de. Då svarade FIF med att göra ett ledningsmål som stod sig i halvlek. Och sen fortsatte den jämna kampen där 2 hårdskjutande lag turades om att göra mål. Här är några avgörande sekvenser. Och i andra halvlek, efter att Portugal har kvitterat 4-4, gör nu FIF Malmö 5-4 i denna otroligt jämna match. Oj, oj. Portugisisk kvittering. Ett stenhårt skott går emellan de två vänstra Malmö-spelarna. Aj, aj. Stenhårt portugisiskt skott träffar Jimmy Bergström i huvudet och går in. 6-5-ledning till Portugal och en öm näsa på Jimmy som blir tilltittad av domaren. Men det verkar vara okej. Men där går slutsignalen. Sporting Club de Portugal vinner med 7-5 mot FIF Malmö. En oerhört välspelad och spännande match, där FIF tog ledningen med hela 3-0 innan Sporting knaprade sig i kapp och förbi. Och därmed är de en gång till Malmö öppen mästare. FIF Malmö verkar inte vara fördeppade för det. De kan nu sluta som bäst på andra plats och som sämst på tredje om finska Old Power gör det man kan förmoda och vinner sin sista match. En Sporting-vinst i Malmö Opens elitklass 2018. Ja, ett solitt försvar och ett fantastiskt skytte gjorde att Sporting alltså inte bara vann matchen utan försvarade sin Malmö Open-titel från förra året. Taltidningen haffade deras spelare João Mota och Justas Pasarauskas, som värvats i laget efter Paralympics i Rio, där han tog guldet med det litauiska landslaget. Och de förklarade segern med att vi har bra spelare, men en nyckel till vinsten är att vi litar på varandra.
We have been the strongest team, yeah. Because I think we trust each other. We have done a great work before in the last season, in last seasons, the last 2 seasons. And right now we trust each other so that we can play in the 3 positions and we can play in a different way, throwing different types of throws, defending in with different strategy, and we change and the quality never change. Mm-hmm. We keep our mentality focus of winning and have good results.
Yeah, I think sometimes the main thing is microclimate, like psychologically, because we are strong, but if I have no trust, no protect ourselves, so we lost. But in the Sporting we have these things, and it's one of the keys when why we win.
De tre första spelarna talar tre språk på plan. Portugisiska, brasiliansk-portugisiska och engelska. För Sporting är en klubb som värvar spelare internationellt. Och även utanför plan skiljer de sig från de flesta i Malmö Open genom att ha en stor stab på plats. Med journalister och fotografer från den egna tidningen och den egna tv-kanalen. Som namnet Sporting antyder tillhör laget samma jätteorganisation som ett av Portugals stora fotbollslag. Vilket gör att de har lätt att hitta sponsorer. Och organisationen har en ordförande som bestämt att parasport ska man satsa på samma sätt som alla andra sporter. Så vi goalballspelare har blivit mer som andra idrottsproffs. Och vi förtjänar det, säger spelarna.
Goalball and basketball and football are the same, okay? They're sports. And as a sport, goalball needs to be respected as other sports, okay? So everybody needs the same conditions. Maybe we don't have the same sponsors and amount of money that the football has, but it doesn't matter. We have our own sponsors. We do our job, and we deserve it.
It's a great idea, especially for athletes with disability, because we're sporting make some new things in the global world, and it's now become more like professional sport, like a football or basketball, when we have in one team different players from another countries.
This is a new thing in the Paralympic world. Sporting has 13 Paralympic sports, including in the project of Sporting. There are lots of athletes around the world, Paralympic athletes, and it's a priority for us. It's a priority for our directors, our president, to promote Paralympic sports and to give equal conditions so that everybody can practice sport.
Och i ett nu tyst omklädningsrum hittar vi två stycken FIF-spelare, Fatmir Seremeti och Jimmy Björkstrand, återigen i FIF-kläder efter att ha slutat och kommit tillbaka. Och också coach Flori Seremeti. Ja, en tredje plats blev det till sist efter att Old Power programenligt har slagit sitt motstånd i sista matchen. Om vi börjar med er sista match, Sporting. Förlorade ni mot, vad säger vi om det?
Ja, så vi möter ju ett lag som ihopasatt lite. Det är några portugiser, sen har de ju tagit in då Justas från Litauen och Leomon från Brasilien. Så de har ju tagit in de två bästa skyttarna i världen, eller bland de två bästa skyttarna i världen. Så det är klart att det är ett riktigt bra lag vi möter. De är också enormt bra i precision. Sätter enormt tryck på vårt försvarsspel som ändå är bra i denna matchen. Vi ger dem en riktig kamp. Kanske 90% är vår prestation och då blir det ändå förlust tyvärr. Vi behöver vara 100% för att slå ett sånt här lag då. Men i stora hela gör vi en riktigt bra match. Ja, det känns skönt att avsluta med en bra prestation i alla fall.
Fatmir, varför gick det som det gick?
Nej, men alltså grejen är att vi ledde ju med 3-0 och vi ger dem en rejäl match. Det var i stort sett lite marginaler som körde över matchen till deras fördel. Och att kunna utmana ett sånt lag i det här stadiet är ju jättebra. Absolut. Det är rätt mycket man kan säga om att det är världens bästa skyttar och så där borta. Men vi gör en fruktansvärt bra match också. Och när vi leder med 5-4 så skjuter vi en boll i ribban och sen gör de ett... inte turligt mål, det är ett jättebra mål, men då gör de målskottet efter och det är lite psykologiskt som vi tappar matchen där lite grann. Hade vi istället då gjort 6-4 så hade matchen kanske sett annorlunda ut. Så visst, det vi kan ta med oss från den här matchen är att vi absolut pressar dem ända in i det sista.
Sporting försvarade sin titel från förra året. De har en imponerande organisation, har vi hört, med pengar eftersom de tillhör en jätteklubb, egen tv med på plats och förmågan att köpa in världens bästa spelare. Florim, hur matchar man ett sånt lag?
det gäller ju för oss att ha så mycket kvalitet vi bara kan och våra pass som vi har. För att vi kommer aldrig kunna mäta oss mot de toppnationerna och toppklubbarna i världen rent ekonomiskt. Och då måste vi försöka vara lite smartare, lite bättre på våra träningar som vi har. För man ser ju här till exempel Lomon, han kliver in i banan, stegar ut och vet precis var han ska stå. Och det är den här nötningen som de har råd till att träna Goldberg sjupass i veckan. Och det har vi ju inte vi, men då måste vi bli bättre som ett lag och vara effektivare som ett lag. Och det tycker jag att vi, där är vi uppe och verkligen bland de allra bästa.
De nämnde portugiserna där att de tror att det är lite framtidens melodi, att sporten professionaliseras. De har haft förmånen att plockas upp av en jätteklubb som satsar på parasport. Och det har gett dem möjligheter att göra saker som de inte hade kunnat göra annars. Finns det några möjligheter för svensk goalball att göra någonting liknande? Vad säger ni?
Ja, för att svara på första frågan så är det är ju rätt verk för sporten i ett helhetsperspektiv att gå mot en professionell del. Liksom. Det vill ju alla spelare på den nivån eller på elitnivån såklart vara heltidsproffs. Det hade varit en dröm för alla spelare. Så det, för att svara på första delen så självklart, det är så vi vill ha det. För att svara på andra delen så ser jag kan inte se i nuläget att det skulle kunna ske i Sverige på en kort en framtid, alltså det är klart på en lång framtid. Det är ju dit vi hoppas och strävar, men som det ser just nu ut så ser det inte så just ut på den fronten.
Mm. Ni har alla jobb som ni försörjer på till vardags också, så goalballen är någonting ni får göra på fritiden.
Ja, men sen i detta sammanhanget och det vi har pratat om nu, vi kan ju stå här och tycka synd om oss, men det gör ju inte heller så mycket. Liksom. Och vi får inte blockeras av tanken att alla andra har så himla mycket bättre förutsättningar. För då kan vi ju lika bra sätta oss i törn och lägga ner. Liksom. Utan vi måste jobba med det vi har, och det är bevisligen, räcker ju ganska långt bevisligen. Vi är väldigt bra på det vi är bra på, och det ska vi bli ännu bättre på.
Alltså vi som spelare kan ju bara göra vårt bästa, träna så mycket vi bara kan och gå ut och ute på planen och göra vårt bästa. De som ska göra det här jobbet nu, framförallt inför VM och om vi sen då lyckas ta medalj, vilket är vårt mål på VM till exempel, så är det upp till vårt förbund och vår klubb att faktiskt jobba hårdare och ge oss också rättvisa chanser mot våra motståndare. Det är det som krävs. Att vi får de rättvisa chanserna. Som det är nu så tycker jag att det är lite klent arbete från förbund och klubb i den här aspekten. Där man inte riktigt kanske ser hur tufft motståndet internationellt är.
I sommar är VM och ni är också involverade i landslaget på olika sätt allihopa. Det är ju någonting också att se fram emot. Efter VM brukar ju en del spelare kunna sluta för att de tycker att ja, nu är det så långt till nästa stora mästerskap. Hur kommer Malmö Open om ett år att se ut, tro, för FIF?
Vi har ganska många unga runt om i Sverige. För FIFs del så är det ju inte fullt så många tyvärr. Vi har ju ett par ungdomar nu, men nivån till elitnivå är ganska så stor. Så att skulle Fatmir och Stefan och Jimmy sluta nu efter VM så blir det ju lite tufft i eliten nästa år, om vi ska vara helt ärliga. Men med god planering och killarna som är kvar där, de unga, med tiden så kan det ju bli bra igen, skulle jag tro.
Ja, sen är det så också, Fatmir, att du har fått ett erbjudande om att flytta på dig. Och kan du berätta om det?
Ja, jag har fått en förfrågan från Sporting om jag vill åka dit och provspela för dem. Här i 20-25 februari, vilket jag har tackat ja till. Sen får vi se vad det leder till, men det är jättespännande.
Då skulle du flytta dit och spela där då, eller hur skulle det fungera?
Nej, förmodligen inte. Det ser väl ut som liknande som Leomon har då, att jag får delta på viktiga tävlingar och större tävlingar på det sättet. Men nu ska jag ju dit och spela med dem i deras liga tillsammans med andra proffs då, så det blir spännande.
Sa Fatmir Seremeti, fortfarande från FIF Malmö, som alltså blev trea i Malmö Opens goalballturnering efter Sporting och Old Power. I breddklassen slutade FIFs andra lag trea, också de, en placering bättre än sist. Reporter i Kulladals sporthall var Mats Sundling, och vi hörde också João Mota och Jostas Pasarauskas från Sporting Club de Portugal. I Malmö Open tävlade också den kanske största svenska parasportstjärnan av alla, synskadade simmaren Maja Reichert. I många år har hon bärgat medaljer och världsrekord i mängd, men det senaste året har hon dragit ner på simningen. Istället har den idag 26-åriga Maja hunnit skaffa sig både fästman och ledarhund. Taltidningen tog sig till Hyljebadet för att kolla hennes form och läge i livet.
I Hyljebadet avlöste som vanligt i Malmö Open simhiten, stilarna och klasserna varandra i 25 meters bassängen. Nu är det dags för Maja Reichert att simma 200 meter medley. Distansen som hon bland annat har ett paralympiskt silver från Rio i. Formen här i Malmö Open är väl mer osäker. Vi får se var hon står i denna årets första tävling. Nu blåses de upp på pallarna, bana 5. Maja Reichert står hopgruppen på pallen. Med en spräcklig simdräkt. Där sprätter de iväg. Och nu kommer de upp efter nästan halva bassängen. Och det är fjärilsim man inleder med. Där slår tappen sin skumgummiboll, fäst på en lång stång i huvudet på henne och hon vänder för den andra längden i fjärilen. Det var en bra vändning. I ryggsimmet vänder hon där och den var väl inte riktigt lika vass den vändningen. Och nu går hon dessutom in i en lina lite grann. Det är en av svårigheterna med att simma utan att se är att simma riktigt rakt. Bättre vändning den här gången. Och nu är det dags för bröstsim. Majas allra bästa gren. Historiskt sett med mängder av guldmedaljer och världsrekord bakom sig.
Inte för korta nu. Inte för låg. Kom igen! Kom igen, Melilla. Kör nu då!
Bröstsim. Stora, kraftfulla tag.
Ut. Tryck på lite tempo där.
Kommer i varje tag högt upp ovanför. Som helt nere under vattnet och där är det dags för vändning.
Bra, Felicia, kom igen.
Och det sista simsättet, frisim. Och så där ser hon farligt nära ut och går in i linan. Och där går Maja Reichert i mål efter 200 meter och 4 simsätt på tiden 2.57.53, vilket är ungefär 6 sekunder över det hon har simmade i Rio när hon beredde silvermedaljen. Och efter lite avsimning så har vi hittat en nu också ombytt Maja Reichert i svarta byxor och vit t-shirt som det står Spårvägen simförening på. En liten paus mellan loppen innan nästa börjar. Hur gick medlen tycker du själv?
Det fanns bra saker, det fanns mindre bra saker i hela. Om vi bara rent krasst kollar tiden så var den väl bättre än vad jag förtjänade att komma in på. Simningen var inte särskilt bra. Började med ett 50, eller först fjäril då, som det kändes helt okej. Jag gled mig igenom, men jag kände inget slag. Och då, där någonstans så kaosade allting lite ihop sig. Jag fick en jättebra vändning ändå för att jag tajmade det väldigt väl. Men då blev jag lite orolig och min träning hemma så har jag väldigt svårt att få till tappers, så någon som kommer och slår, vilket gör att nu mina vändningar blir väldigt känsliga för om någonting går fel. Det är väldigt påfrestning för huvudet och då vågar jag inte maxa på och då föll också den mesta tekniken.
Mm. Hur ser träningssituationen ut nu? Alltså hur funkar det?
Jag har haft träningshjälp för att komma till och från träningen med ledsagning och allting, men i och med att allting dras åt så plötsligt är jag nere på så lite så att jag liksom drar inte runt mitt privatliv och då blir träningen väldigt lidande. Mm. Men jag kör väldigt många träningar själv nere på badet samtidigt som andra föreningar. Men min förening hjälper mig att stötta mig så att de är nere och så tränar jag med dem ibland. Men där de har sin ordinarie träning, det är lite för långt hemifrån mig och funkar inte ihop med mitt resten av livet. Jag har tränat med något som heter Nationellt Elitcentra, men det funkar inte där just nu.
Efter Paralympics, mm, du bärgade mest medaljer av alla svenskar, 4 stycken, och det var ju bra. Så tog du en paus, ja. Och sen förra året så pausade du över VM också.
Ja,
ja, varför?
Flera anledningar. dels så, det som blev avgörande till slut var att jag fick erbjudande om en ledarhund som fick mig att börja tänka till. För det tar mycket energi att köra in en ledarhund. Och så konstaterade jag att dels så går VM på hög höjd och vi hade inte pengar att åka upp till mycket hög höjd i landslaget för att få ett bra förutsättningar. Och jag har varit upptagen varenda sommar, så jag har inte varit ledig på sommaren på över 10 år. Då blev det slut på att nej, men jag behöver nog en liten paus för att orka köra vidare.
Mm. Ja, vi sitter utanför simhallen där det springer en del barn som kanske hörs. En hel del stök utanför bassängen som påverkar livet i bassängen, kan man säga då. Ja, hur ser livet i övrigt ut? Du har studier att tänka på också.
Ja, jag håller på med mitt exjobb på mina civilingenjörsstudier. Så att jag är klar här under våren. Så det har väl också varit, det blir ju en omställning att skriva ett exjobb och sitta på ett företag, nya miljöer och lära känna nya människor. Mycket testa sina egna vingar, för det är det jag använder mitt exjobb till, att testa och se hur fungerar de olika sakerna, hur skulle det vara att jobba.
Exjobbet, vad handlar det om? Som man begriper.
Som man begriper. Ja. Jag kollar på något som heter markanvändningstävlingar, och det är när kommunerna ska sälja mark för att bebygga den. Och då kollar jag på olika kriterier de sätter upp som de vill att byggherrarna ska uppfylla utifrån ett miljöperspektiv.
Mm. Sen är det klart, föreställer mig att det blir tid över från studier förstås. Mm. Men då är det kanske dags att börja söka jobb och liknande.
Ja, men precis. Det är väl lite där jag parallellt håller på att försöka söka jobb. Men då ska man in i Arbetsförmedlingens vevor också för att få komma in och kunna få hjälpmedel. Så det är väldigt mycket där omkring att kolla upp också. Det jag hade hoppats på. Jag visste att många sätt är krångligt, men jag hade hoppats ändå på något sätt att det skulle vara lite lättare.
Ja. Ledarhund å andra sidan, då kan man väl säga har rimligen inneburit en positiv förändring.
Ja, det är helt fantastiskt. Hon heter Snövit. Hon har ju typ blivit min bästa vän och underlättar vardagen så mycket. När det varit snö, det är liksom inga problem. Jag är ju typ den enda som väntar på snökaos. För att jag tar mig fram i snön. Jag hittar överallt mycket bättre. Alltså jag flyger runt människor. Ställen som jag inte vet ens vart jag är. Men hon tar mig runt och vi hittar fram. Det är helt fantastiskt. Det sparar så mycket energi. Jag kan gå ut och ta en promenad igen utan att jag har någon annan människa med mig. Och faktiskt återhämta mig och tömma lite huvudet. Det är som att få en del av synen tillbaka.
Mm. Och sen har jag läst att du också har förlovat dig. Så det är mycket som händer.
Ja, precis. Min pojkvän friade till mig i höstas, så att nu är förlovade. Och planerar vidare. Så att det är jätteroligt. Det var ett enkelt beslut där, när han frågade.
Okej. Okay, ja. Har ni bestämt er för när ni ska gifta er också?
Ja, det kommer bli under det här året. Mm. Så i slutet av augusti. Nu är det full planer dit också.
Ja, ja.
Det är mycket som händer i livet.
Mycket som händer utanför bassängen.
Ja. Ja.
Om man återvänder till bassängen. Mm. Året som kommer här nu. Så är det EM är väldigt stora.
Ja, precis. Jag har en grundplan mot EM. Sen så är det, jag har ju fått delta i någonting som heter podiumprogrammet som säger att vi ska få pengar för att kunna hjälpa till med träningen också. Så jag hoppas väl att de pengarna kommer någon gång så att jag kan få hjälp och få lite styr på simningen. För det behövs.
Och sen om jag säger VM nästa gång då? Det blir väl 2019?
Ja, om du säger VM eller Tokyo 2020 så kommer jag säga att det beror på. Det vore jätteroligt. Men jag måste få livet med träning och arbete att funka. Jag kommer aldrig lämna simningen, för jag älskar att simma. Det har jag insett. Varje gång när jag försökte ta paus efter Rio och fundera på vad jag ville så var det så här. Nej, men jag klarar mig inte utan simningen. Men jag vet vad som krävs för att plocka medaljer. Och ska jag vara med så ska jag vara med och slåss om medaljerna. Jag tänker inte åka dit och bara åka dit för att uppleva eller ta mig till en final. För de delarna har jag liksom, jag har passerat den delen.
Du har redan gjort det?
Ja, jag har varit med i 2 Paralympics, jag har plockat med mig 5 medaljer. Då tänker jag inte åka på mitt 3:e Paralympics för att halvprestera. Mm. Sen vet man ju aldrig. Man kan ju aldrig, det går ju inte att säga att man kommer garanterat plocka en medalj. Men jag ska vara där för att försöka ta en medalj.
Det sa simmaren Maja Reichard och reporter på Hyllebadet var Mats Sundling.
Så vill vi passa på att beskriva de svenska idrottarnas dräkter under de pågående olympiska vinterspelen i Sydkorea. Blått är huvudfärgen och det är mörk eller marinblått som dominerar i den svenska truppens kläder som kommer från H&M. Sen används ljusare blå toner som flaggult samt guld som accenter på de olika plaggen. Riksvapnets tre kronor, landets namn och de olympiska ringarna är guldfärgade, men ganska diskreta. Och även klädmärkets varumärke finns med. Fondbäraren vid OS-invigningen, curlaren Niklas Edin, bar dock en täckjacka som hade mer bling-bling-känsla, med lika mycket guld som mörkblått. De kraftiga mörkblå täckjackorna har breda, snedställda ytor i två ljusare blå toner, varav den ena är flaggblå. På jackornas högra sida vid axel, bröst och bröstrygg. Luvorna är mörkblå med ett gult streck som dekoration. T-tröjorna är flaggblå medan huvudtröjorna är mörkblå. Och bland de idrottare som SOK använt som fotomodeller för att visa dräktprogrammet finns den blinde skidåkaren och skidskytten Sebastian Modin som kommer att delta i Paralympics som startar den 9 mars i Pyongyang.
Biblioteket i Båstad har börjat låna ut läsplattor till personer med synnedsättning eller andra former av läshinder. Syftet är att ge talboksläsare utan egen läsplatta, dator eller smart telefon möjlighet att via internet ladda ner talböcker från MTMs tjänst Legimus. Detta för att öka vad biblioteket kallar digital delaktighet. Vi vill introducera ytterligare ett sätt att läsa talböcker, säger bibliotekarien Tove Brink till Skånes taltidning. Och till att börja med så har biblioteket skaffat 5 läsplattor som lånas ut. Det är ännu inte bestämt hur länge låntagaren får ha plattan. Och den som önskar låna en platta måste själv besöka biblioteket i Båstad eller skicka någon anhörig. Och vid första lånetillfället vill biblioteket att låntagaren bokar en tid för introduktion. Och det gör man på telefon 0431 770 88.
Vi fortsätter i litteraturens värld. En biografi om Sveriges första undersökande reporter Ester Blenda Nordström. En roman om en familjehemlighet som leder till en oväntad resa från Bohuslän till Höganäs på 20-talet. Samt en ödesdiger minnesförlust. Ja, där har vi något av det som tas upp i februari månads talbokstips. Som kommer från Maria Sandelin och Susanne Mortensen på Malmö stadsbibliotek. Och det är Susanne Mortensen som inleder med att berätta vad den första boken heter.
Någonstans brister himlen av Erika Olofsson Liljedahl. Boken har läst in av Ove Ström. Speltiden är 9 timmar och 9 minuter.
Vi ska till Bohuslän, vad jag förstår, och inte i nutid.
Det stämmer, det är en historisk roman om 13-årige Elis som växer upp i en fattig fiskarfamilj i Bohuslän på 1920-talet. Stämningen i hemmet är hård. Pappan dricker för mycket. Det händer även att han misshandlar mamman medan barnen ser på. Elis trygghet är stora systern Signe som han känner en stark gemenskap med. En dag försvinner Signe hemifrån utan att lämna något meddelande efter sig. Elis frågar sina föräldrar gång på gång vart hon har tagit vägen, men han får bara tystnad till svar. Det blir istället en bekant i familjen som talar om att Signe har flyttat till en släkting i Höganäs. Elis känner varken till släktingen eller Höganäs, men han bestämmer sig för att resa till Skåne och övertala systern att komma hem igen. Fram i Höganäs avslöjas en hemlighet som gör Signes beslut begripligt. Dessutom har hon redan hunnit skaffa sig nya vänner och gjort upp planer för framtiden. Det verkar svårt för Elis att locka med henne tillbaka till fiskeläget. Kanske kan han också stanna i Höganäs. Detta är en gripande och välskriven berättelse om 2 syskon och om ett samhälle i förvandling. Ett plus i kanten för de fina skildringarna av havet, klipporna och det karga landskapet i Bohuslän. Det här är en fantastiskt fin bok och jag blir imponerad av att det är en debutant som har skrivit den. Hon har tidigare skrivit 2 barnböcker på ett mindre förlag, men det här är hennes första roman och det är ett gediget arbete.
Och därifrån så ska vi till Frankrike eller Spanien. Fransk författare och Spanien.
Bödeln gråter av Fredrik Dard. Boken ska läsas in som talbok. Den beräknas vara klar den 20 februari. Detta är en psykologisk thriller om den franske konstnären David Mermet som på 50-talet bilar till Spanien för att koppla av och måla ut i naturen. En kväll gör han en utflykt i bergen. Det är ganska ödsligt på vägarna, men plötsligt dyker en kvinna upp från ingenstans och kastar sig framför bilen. Han bromsar häftigt och går ut för att se vad som har hänt. Kvinnan är medvetslös men verkar mirakulöst nog inte särskilt illa däran. Mycket lättare tar David med henne till sitt hotell där en läkare bekräftar att skadorna är lindriga. Nästa dag träffas David och kvinnan på hotellet. Det visar sig att hon har drabbats av minnesförlust. Hon talar franska obehindrat, så förmodligen kommer hon från Frankrike. Det är den enda ledtråden till det förflutna. David blir störtförälskad i kvinnan och när han förstår att känslorna är besvarade bestämmer han sig för att ta reda på hennes identitet. Han kontaktar det franska konsulatet i Barcelona. Sakta men säkert uppdagas flera obehagliga sanningar. Trots varningssignalerna fortsätter David med sin undersökning och snart har hans eget liv förvandlats till en mardröm som inte går att ta sig ur. Bödeln gråter en spännande bladvändare med tät stämning som dröjer sig kvar hos läsaren.
Och här misstänker jag nästan någonting thrillerartat, men det kanske det inte är.
Jo, och det är en författare som skriver lite i George Simenons anda och var verksam under samma tid. Men i Sverige har han varit okänd fram tills nu. Den är skriven på 50-talet, men den känns helt fräsch och modern.
Minus mobiltelefoner, antar jag.
Ja, precis.
Och sen ska vi till en mycket uppmärksammad biografi.
Det stämmer. Ett jävla solsken av Fatima Bremer. Boken har läst in av Karin Ödqvist. Speltiden är 12 timmar och 55 minuter. Ett jävla solsken är en biografi om journalisten och författaren Ester Blenda Nordström som föddes i Stockholm 1891 och dog 1948. Det är väldigt intressant, spännande och ibland även sorgligt att läsa om kvinnan som kallades för Sveriges första undersökande reporter. Yrkeslivet började på olika Stockholmstidningar där Ester Blenda Nordström snart gjorde succé genom sitt mod och sina okonventionella arbetsmetoder. För att belysa pigornas dåliga villkor tog hon tjänst som piga under falskt namn hos en bonde i Sörmland. Upplevelserna blev till artiklar, en bok och en film. Ester Blenda Nordströms nästa stora utmaning var att lära sig finska för att kunna arbeta som lärarinna åt samer i Lappland. Läsarna kunde sedan följa hennes erfarenheter både i tidningen och i boken Kåternas folk. Efter Lapplandsäventyret reste Ester Blenda Nordström till Finland mitt under brinnande inbördeskrig för att hjälpa nödlidande. Ett annat uppdrag var att luffa runt i USA och söka upp svenska emigranter. Utöver detta skrev hon även populära ungdomsböcker som löst byggde på hennes egen uppväxt. Karriären var framgångsrik men privatlivet blev svårare. Ett tilltagande alkoholmissbruk bröt ner hennes hälsa. Dessutom måste hennes mångåriga kärleksförhållande med en annan kvinna hållas hemligt. Homosexualitet var vid den här tiden brottsligt och klassades som psykisk störning. Ester Blenda Nordströms egna böcker finns också som talböcker.
Så har vi hunnit till sista titeln i din lista och Nigeria.
Stanna hos mig är en roman om ett gift par i Nigeria som läsaren får följa från 1980-talet och 25 år framåt i tiden. Äktenskapet är till en början mycket lyckligt. Makarna drömmer om en stor familj, men åren går utan att Gide blir gravid. Deras släktingar engagerar sig i saken och kräver att Akin ska ta sig en bihustru för att lösa problemet. Gide vill inte dela sin man med en annan kvinna. Hellre genomgår hon olika undersökningar och utsätter sig för ceremonier och plågsamma kurer som ska göra henne fertil. Mannen är också mot förslaget, men han ger till sist vika för släktingarnas påtryckningar. En lämplig bihustru utses och äktenskap ingås. Förväntningarna stiger, men ingenting händer. Det andra äktenskapet ser också ut att bli barnlöst. Hur går det då med det här triangeldramat? Det är omöjligt för läsaren att lista ut i förväg eftersom romanen innehåller många oväntade vändningar. Stanna hos mig en gripande roman om kärlek, svartsjuka, svek och om hur gamla traditioner kolliderar med nya tänkesätt i ett politiskt oroligt Nigeria.
Då så, över till dig Maria och ett urval. Ja, finns det någon tråd?
Nej, det gör faktiskt inte det. Mer än att det är väldigt bra böcker som jag har läst på senare tid. Två skönlitterära, varav en ren roman, den andra är mer en essä. Och sen har vi en biografi, så det är lite blandat.
Och vi börjar med Israel.
Ja, det är David Grossmans roman En häst går in på en bar som kom förra året, 2017. Och det är en talbok med text och inläsare är Anders Palm. Dovale G är stand-up-komiker. Och den här kvällen uppträder han i den israeliska kuststaden Netanya. I publiken sitter den pensionerade domaren Avishai Lazar, en barndomsvän som Dovale speciellt har bett komma hit. Avishai minns först inte Dovale, men så småningom drar han sig till minnes vem han är. Showen börjar som förväntat. Den magre lille mannen i cowboystövlar droppar skickligt skämt i en rasande fart. Men skämten är grova och dryper av cynism. Komikern drar sig varken för att skämta om förintelsen, antisemitism eller araber. Men snart tar showen en annan vändning, den spårar ur och handlar allt mer om Dovale G:s eget liv. Att han är dödssjuk i cancer blir uppenbart. Han glömmer att skämta och samtidigt som han bokstavligen slår på sig själv berättar han om mobbning under uppväxten, om morden som var märkt av upplevelser under andra världskriget och om fadern som misshandlade honom men ändå var den som stod för den vardagliga omsorgen. Och till sist kommer han fram till sitt livs mest traumatiska upplevelse. När Dovale och Avishai var tonåringar var de en gång med på samma militära träningsläger. Dovale blev trakasserad av kamraterna men Avishai förhöll sig passiv. En morgon under lägervistelsen får Dovale veta att han kommer att skjutsas till en begravning för en av hans föräldrar har oväntat dött men ingen vill tala om för honom vem av dem det gäller. Inte förrän Dovale kommer fram får han veta efter en lång bilfärd av psykisk tortyr när han resonerar och tror sig kunna räkna ut vem av föräldrarna som är död. När det visar sig att han gissat fel grips han av starka skuldkänslor. Att läsa den här boken är som att vara där i publiken och uppleva Dovale G:s show på plats. Berättelsen är hemsk men fruktansvärt bra och den suger tag i läsaren och släpper inte taget förrän den är slut. Nästa bok som jag vill tipsa om är en biografi som heter Aimé och Jaguar. En kärlekshistoria, Berlin, 1943. Och den är skriven av Erika Fischer. Inläsare är Annika Franke och boken är på 10 timmar och 55 minuter. Detta är en fängslande historia om en kärlek som var lika passionerad som omöjlig. 1942 möts Lili Wust och Felice Schragenheim i Berlin och blir omedelbart attraherade av varandra. Lili är 29 år och hemmafru, har 4 barn och lever ett fritt men otillfredsställande äktenskap med en tysk officer. Felice är 20 år, judinna och jagas av Gestapo och lever under jorden. Under falskt namn arbetar hon för en nazitidning som journalist. De två skriver dikter till varandra och undertecknar sina brev med Jaguar, som är Felice, och Aimé, Lili. De planerar för framtiden och upprättar ett eget äktenskapskontrakt. Lillis man är mycket frånvarande och Felice flyttar in hos Lili och barnen. Så småningom dör Lillis man vid fronten och i augusti 1944 blev Felice till slut arresterad och förd till Theresienstadt. Lili blir förtvivlad, och gör till och med ett försök att besöka Felice i koncentrationslägret. Lili Wust inser efter lång tid att den älskade är död, men hon accepterar det aldrig utan lever resten av sitt liv som besatt av minnet av Felice Schargenheim och släpper aldrig in någon ny kärlek i sitt liv. Lili Wust lever till 2006 och boken bygger till stor del på intervjuer som författaren gjorde med henne under hennes sista år. Erika Fischers bok har översatts till ett 20-tal språk och även filmatiserats. Det var en väldigt gripande historia som jag nästan sträckläste faktiskt.
Därifrån till Karl Ove Knausgård.
Det är tvära kast här mellan våra böcker. Våren av Karl Ove Knausgård från förra året, från 2017. Den är på 5 timmar och 46 minuter och inläsare är Hans Bergqvist. Efter Knausgårds självbiografiska svit Min kamp har han bland annat gett ut en serie årstidsböcker, varav den här om våren är den tredje. Den utgår från en dag, Valborgsmässoafton 2014, när huvudpersonen, som åter är Knausgård själv, tillsammans med den 3 månader gamla dottern reser genom det vackra vårdlandskapet för att besöka flickans mamma som ligger inlagd på en psykiatrisk klinik i Helsingborg. På kvällen deltar de i ett fackeltåg på Österlen där de bor. Och berättelsen gör utvikningar bakåt i tiden till när flickan inte fanns utan bara hennes mamma och pappa och 3 äldre syskon. Det är en bok till henne, skriven i du-form, där hon sätts in i det sammanhang där hon hör hemma. Det finns mycket kärlek, trygghet och ljus i familjen, men också mörker. Sommaren innan flickan föddes hände något hemskt som det berättas ingående om. Stundtals är detta, liksom de övriga årstidsböckerna, en tanketext där författaren funderar över stort och smått i tillvaron och också försöker se världen utifrån det lilla barnets perspektiv. Den som tyckte om Knausgårds Min kamp kommer att uppskatta att befinna sig i Knausgårdland igen. En värld där det till synes ointressanta blir intressant sett genom författarens känsliga, icke-dömande öga.
Avslutade Maria Sandelin, bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek. Och liksom kollegan Susanne Mortensen så drar hon sig nu tillbaka från boktipsandet i Skånes taltidning. Åtminstone för en tid. Vi tackar för många goda talbokstips genom åren. Och de böcker som nämndes den här gången var Någonstans brister himlen av Erika Olofsson Liljedahl, Böden gråter av Fredrik Darr, Ett jävla solsken av Fatima Bremer, En häst går in på en bar av David Grossman, Amé och Jaguar, en kärlekshistoria, Berlin 1943 av Erika Fischer, Stanna hos mig av Ayoba med Adebayo samt Våren av Karl Ove Knausgård. Och reporter var Dodo Parikas.
Så har vi en annons från Skånes dansteater om 2 föreställningar i vår som bägge syntolkas. Först ut är It is a large animal deep in sleep som utforskar demokrati, frihet, individualism och politiskt ansvar. Vårt samhälle utgår mer och mer från individens rätt och fria vilja, men känner du dig fri? Koreografen heter Marina Mascarell och är från Spanien. 6 dansare medverkar på scen. Och lördagen den 24 februari syntolkas It is like a large animal deep in sleep. Introduktionen startar 17.00 och föreställningen 18.00 och den varar i cirka 1 timme. Senare i vår visar Skånes dansteater Nairab som är ett medryckande möte mellan traditionell musik från Mellanöstern och nyskapad koreografi. Koreograferna heter Nicolas Cantillon och Laurence Yadi. 9 dansare medverkar och lär sig den speciella dansstilen Fuit Fuit. De låter instinkterna styra och bölja fram till musiken i en lyrisk trans, en pulserande, hypnotisk upplevelse. Lördag 7 april syntolkas Nairab. Här blir det en lite längre introduktion 16.30 för att man även ska få veta mer om föreställningens dansstil. Och föreställningen börjar 18.00 och varar cirka 1 timme. Introduktionen hålls i vårt konferensrum och allt är i markplan. Vi har reserverat platser på första raden som också är i markplan. Vi kan erbjuda biljetter som kostar 100 kronor per person. Dessa bokas via telefon 040 20 84 42 eller 0706 96 58 09. Ledsagare går med gratis. Och Skånes stadsteaters adress är Östra Varvsgatan 13A i Malmö. Välkomna!
Evenemangstips. Vill du tjoa med i kända slagerlåtar? På restauranghotell Smygehus Havsbad anordnas Singalong med Melodifestivalstema inför de olika deltävlingarna. Från 17.30 serveras buffé och 18.50 börjar sjungandet som leds av Angelica Alm. 20.00 sätts stortv:n på och tävlingen startar. Klockan 21 serveras ost- och dessertbuffé. Närmsta chans är imorgon lördag den 17 februari, därefter den 24 februari samt 3 och 10 mars. Bordsbokningen har telefon 0410 50 300. Priset är 345 kronor för den som är 15 år och uppåt, medan yngre har rabatt. Adressen är Smyge Strandväg 136 i Smygehamn.
Den poetiska cykeln på nya äventyr är namnet på ett samtal måndagen den 19 februari mellan 18 och 19.30 på Malmö stadsbibliotek mellan poeten och förläggaren Bengt Berg och konstnären Leif Nelson. Samtalet utgår från den 82-årige Nelsons senaste bok Bortom Pluto och samtalet ingår i bibliotekets program Öppen scen. Den 26 februari mellan 18 och 18.45 heter programmet Är du svensk? Det är en teatermonolog av och med Maria Barlöv om att vara adopterad. Och 5 mars 18.00 föreläser Eva Nylander om en drottning och hennes böcker. Det handlar om drottning Kristina, Rom och Vatikanbiblioteket och det är fri entré till alla evenemangen.
Man på prov heter komikern Tobias Perssons ståuppföreställning om ofrivillig barnlöshet. Den 25 februari klockan 18 uppträder han på Lunds stadsteater och den 9 mars 19.30 på Hässleholms kulturhus. Föreställningen varar 1,5 timmar. Till Lund säljer Ticketmaster-biljetter för mellan 270 och 395 kronor. Och till Hässleholm är det Biljettforum som har biljetterna.
Min farfar försökte mörda Adolf Hitler i en föreläsning med Barbara Fellgiebel på Skurups bibliotek 26 februari 19.00 och 2 timmar framåt. Fellgiebels farfar var tysk militär och avrättades efter mordförsöket. Föredragshållaren berättar om att präglas av en hjältefarfar man aldrig fick träffa och hur hans hjältemod påverkat familjens liv. Biljetterna kostar 25 kronor och bokas på telefon 0411 53 60 71 eller 72 som slutsiffra. Adressen är Kyrkogatan 31, Skurup.
Lusten att förstå heter en bok av kognitionsvetaren och professorn Peter Gärdenfors om människan som en lärande och undervisande varelse. Vad är lärande? Hur skapas förståelse och vilka processer i hjärnan är involverade i lärande, minne och motivation? Mer om det, särskilt ur barnperspektiv, får man veta på kommandanthuset mitt emot Malmöhus på Malmöhusvägen 5, onsdag den 28 februari mellan 18.30 och 20. Det är fri entré och Gärdenfors böcker finns även inlästa som talböcker.
Under våren anordnas en rad lunchföreläsningar, så kallade Kraftfordska vetenskapsluncher på Lunds stadsbibliotek klockan 12 varje gång och lokalen är Atriumgården. Första föreläsningen är 28 februari och temat är minneskultur, exemplet Israel-Palestina. Föreläsare gör Lisa Strömbom, docent i statsvetenskap. 7 mars är rubriken Effekten av fysisk träning på hjärnan med Thomas Dejerborg, docent vid laboratoriet för neuroinflammation vid medicinska fakulteten i Lund. 14 mars är temat Malaria är vanligt i Sverige. hos fåglar. Och 21 mars handlar lunchföreläsningen om ögat, neuroinflammation, ett nytt synsätt för att se på nytt. Föreläsare är Linnea Taylor, forskare i oftalmologi vid medicinska fakulteten. Och klockslaget är alltså 12.00.
På den internationella kvinnodagen den 8 mars mellan 14 och 14.30 är det visning på Kulturen i Lund där intendent Karin Hindfeldt berättar om några av de kvinnor som bott i husen på Kulturen. Och den som vill höra mer om olika lokala livsöden kan besöka Kulturen även den 21 mars klockan 14. Då visar intendenten Anders Jansson den nya stadshistoriska utställningen En stund i Lund och berättar om några lundabor från förr. Guidningen ingår i entrépriset som är 90 kronor för vuxna, 45 för studenter och 70 för pensionärer.
Trion Ensemble Konkret spelar i Klosterkyrkan i Ystad 8 mars 19.00 och det blir musik av Benny Goodman, Henry Purcell, Sven David Sandström med flera. Från 18.15 samma dag kan man köpa biljetter på plats i kyrkan för 120 kronor och för den under 20 är priset 60 kronor.
På Trelleborgs församlingshem, Valdamsgatan 5, blir det jazzkonsert med Mimi Terris den 11 mars klockan 16. Biljetterna kostar 150 kronor och säljs av Gunillas hemsybutik på Algatan 33. Telefon 0410 71 11 42 och av turistbyrån i Trelleborg.
Måndagen den 12 mars 19.00 kan man lyssna till en föreläsning kallad Farsoter i Frosta härad med tillägget Minnen från en begagnad smittskyddsläkare. Platsen är Medborgarhuset i Eslöv och föredragshållaren heter Hans-Bertil Hansson, välkänd just som Skånes smittskyddsläkare under många år. Biljettpris 100 kronor, men för medlemmar i Frosta härads hembygdsförening så kostar de 50 kronor. Kaffe med tilltugg ingår i priset.
Gunnars högsgård i Valby utanför Hammenhög serverar torsdags skons med te enligt engelsk tradition eller med kaffe för den som så önskar. Priset är 59 kronor, tidpunkten 15 mars mellan 11 och 15. Klockan 14 är det dessutom visning av gårdens produktion av kallpressad rapsolja. Gården serverar även tisdags soppa varje tisdag 11-14 till och med den 13 mars. Och bordsbokning sker på telefon 0414 320 03.
Metallmorfoser är en konsert med en musikertrio bestående av David Huang, Filip Draglund och Mikael Rudolfsson. 18 mars 15.00 spelar de på Dunkers kulturhus i Helsingborg och framför verk av Igor Stravinsky, Roland Pöntinen, Sergej Rachmaninov, Nadia Boulanger och Astor Piazzolla samt ett beställningsverk skrivet för dem av Tobias Broström. Biljetter för 180 kronor säljs av Dunkers och Ticketmaster. Medlemmar i Helsingborgs kammarmusikförening betalar 140 kronor och studerande 8.
Halland Love Stories sägs vara en rolig och sorglig musikal som handlar om kärlek av alla de slag. Teater Halland turnerar med den och all musik är skriven av Per Gessle. Och även om turnén till största delen rör sig i Halland så får även Skåne besök. Först ut är Kristianstad teater den 4 april klockan 19. Biljetter dit kostar från 100 kronor och man köper dem via Kristianstad Riksteaterförening. Den 11 april klockan 19 kommer musikalen till Tivolihuset i Höganäs. Och Nordic säljer biljetterna dit för 200 kronor. Med sin pass kostar de 160. Och borgen i Osby slutligen får besök den 15 april klockan 18. Där kostar biljetterna från 150 kronor och de säljs av borgen.
Biljettinformation. Trelleborgs turistcenter eller turistbyrå 0410 73 33 20. Kristianstads Riksteaterförening 044 12 58 20. Nortic 0455 61 97 00. Borgen i Osby 0479 125 25. Biljettbyrån och Lunds stadsteater 046 13 14 15. Ticketmaster 077 170 7070. Eventim 0771 65 10 00. Ystad turistbyrå 0411 57 76 81 och Dunkers biljettcentral 042 10 74 00.
Kalendern för årets åttonde vecka börjar med måndag den 19 februari. Namnsdagsbarnen heter Gabriella och Ella, och för den som är intresserad av astrologi så går vi in i fiskarnas tecken. 60 år fyller den engelska författaren Helen Fielding, som ligger bakom de populära Bridget Jones-böckerna. Brittiska BBCs radioprogram Woman's Hour, Kvinnotimmen, listade här om året Fielding som en av de 7 kvinnor som påverkat brittisk kvinnokultur mest under de senaste 7 decennierna. Toppade listan gjorde den tidigare premiärministern Margaret Thatcher. Fieldings böcker finns även i talboksformat och har i 2 fall filmats. Och denna dag för 2 år sedan gick 2 världskända och inflytelserika författare bort. Dels italienaren Umberto Eco, upphovsman till bland annat den historiska pusseldeckaren Rosens namn. Och så den tillbakadragna amerikanskan Harper Lee, känd för sin roman med rastema kallad Dödssynden, i original To Kill a Mockingbird, från 1960. Både Echos och Lees produktion har läst in som talböcker. Och Rosens namn och Dödssynden finns även i punkt.
Tisdagen den 20 februari är Vivians namnsdag. Och i Göteborg och på arenan Skandinavium, där så inleds 5 dagar av ridsporttävlingar, nämligen Gothenburg Horse Show. Och för 90 år sedan skedde det officiella öppnandet av den första telefonlinjen mellan Stockholm och New York. Redan i november året innan gick det dock att ringa mellan städerna.
Onsdag den 21 februari är Hilding som har namnsdag. Och så här i vinter-OS och Paralympics-tider kan det vara värt att påminna om att det var först detta datum 1976 som de första paralympiska vinterspelen ägde rum. Och det skedde i Örnsköldsvik, där Sverige tog hem 6 medaljer. Den blinde ugandien Tofere Kibuka var enda deltagare från Afrika och han tävlade i längdskidåkning. Och i Norge är det flaggdag eftersom kung Harald firar sin 81:a födelsedag. 5 årtionden har gått sedan den svenska statsministern Olof Palme deltog i ett demonstrationståg mot Vietnamkriget, sida vid sida med det kommunistiska Nordvietnams sovjetambassadör. Och det ledde till en diplomatisk kris mellan Sverige och USA.
Torsdagen den 22 februari har Pia namnsdag, men fram till 1901 så kunde de som döpts till Petrus Catedraticus fira namnsdag detta datum. Den 22 februari 1848, alltså för 270 år sedan, utbröt arbetarupproret februarirevolutionen i Frankrike. Oroligheterna spred sig över Europa, så och till Sverige.
Fredag den 23 februari har Torsten och Torun namnsdag. I Bryssel samlas europeiska regeringschefer och eller statschefer till ett informellt möte, där man bland annat ska diskutera EUs långsiktiga budget efter 2020 och möjligheten till valsedlar för EU-parlamentet med namn från flera medlemsländer. Den populära komikern och skådespelaren Henrik Schyffert fyller 50 år. Förutom medverkan i komikergänget Killinggänget, ett antal radioprogram, långfilmer, tv-serier och egna stå-upp-shower, så har han också haft en musikerkarriär som gitarrist i bandet Whale, som dock inte spelats tillsammans sedan 1999.
Lördagen den 24 februari har Mats, grattis i förväg, och Mattias namnsdag. Feministiskt initiativ samlas till en extrainsatt kongress i Malmö för att välja ny partiledare och fastställa listor för höstens val. I höstas avgick den tidigare ledaren Victoria Cavesa, som dömts för oaktsamhet i samband med upphovsrättsbrott när hon använde en annan forskares uppgifter i en presentation utan att ange källa. Och det är även Sverigefinnarnas dag. Runt 500 000 människor räknas till den gruppen, varav omkring 210 000 talar finska på modersmålsnivå. Och i nyss nämnda Örnsköldsvik är det dags för 4:e deltävlingen i årets Melodifestival, med bland andra Mariette och komikern Robert Gustafsson som deltagare, den senare som sångare i dansbandet Rolands. Och liksom flera andra länder under rysk överhöghet, däribland Finland, blev Estland självständigt i samband med Tsarrysslands sammanbrott och Sovjetunionens bildande. För Estlands del skedde det på dagen för 100 år sedan, och därför är detta landets nationaldag.
Söndag den 25 februari är Sigvard och Sivert som har namnsdag. I Sydkorea avslutas de olympiska vinterspelen. Och detta datum 1948 ägde en händelse rum som kom att kallas Pragkuppen. Det tjeckoslovakiska kommunistpartiet tog över makten och införde en Moskvastödd diktatur som kvarstod till och med den så kallade samhällsrevolutionen 1989. Då den tidigare dissidenten och författaren Václav Havel blev president.
Anslagstavlan för hela Skåne inleds med 2 inbjudningar till syntolkad teater från SRF Malmö, och de gäller hela Skåne. Välkommen till teaterföreställningen Dillan-sällskapet som syntolkas på Stadsteaterns scen Intiman, Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö, onsdagen den 21 mars. Vi samlas i foajén 18.15 och föreställningen börjar 19.00. Pris 210 kronor per person. Dillan-sällskapet är en dramakomedi om några män i panikåldern som förts samman av kärleken till Bob Dylan. Marcus, Konrad och Bror träffas 3 gånger om året för att prata om sin husgud Bob Dylan. De håller stenhårt fast vid Dylan trots att allt annat i deras tillvaro faller. En dag kommer en fjärde medlem med på middagen, och han ska träffa Dylan veckan därpå innan en konsert och har betalt dyra pengar för att skaka hand med mästaren. Anmäl dig till kansliet senast tisdagen den 20 februari. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen, som även inbjuder alla SRF-medlemmar till föreställningen Vinnaren tar allt, som syntolkas på HIP av Stadsteatern onsdagen den 4 april. HIP ligger på Kalendergatan 12 i Malmö. Vi samlas i foajén 18.15 och föreställningen börjar klockan 19 och är 2 timmar och 30 minuter lång. Pris här 220 kronor per person. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem, och biljetter delas ut på plats. Det gäller även Dillan-sällskapet. Handlingen i Vinnaren tar allt. Vad innebär det att vara medborgare? Måste man vara det? Är det bara rättigheter eller också skyldigheter? I denna rykande aktuella politiska kabaré levererar medborgarbandet sylvassa dramatiska texter med humor, extravagans och engagemang. Ett 20-tal medverkande bidrar till myllret på scenen med ett liveband, artister och akrobater. Det är Good Old Entertainment. Medborgarbandet är inspirerat av The Citizens Band från New York City, som under presidentkampanjen 2008 uppmanade folk att gå och rösta. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter till bägge föreställningarna, och SRF-medlemmar från andra delar av Skåne är alltså också välkomna. Resersättning utgår då som vanligt från SRF Skåne när kvittot har sänts in inom 3 månader. Anmäl dig till kansliet, telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se senast tisdag den 27 februari. Berätta om du behöver lur eller ledsagning. Om ni skulle ha frågor innan föreställningen så ring Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Vi har en rättelse från SRF Skånes valberedning. I förra veckans meddelande heter det felaktigt att viceordföranden Hans Olins mandatperiod går ut i vår, men det gör den först nästa år. De vars mandatperioder går ut nu är ordförande Maria Torstensson, Per-Arne Andersson, Eva-Lena Lindell och Rune Persson i styrelsen. Och valberedningen vill alltså ha förslag på lämpliga kandidater till dessa andra poster inför årsmötet senare i vår.
Anslagstavlan för norra Skåne inleds med meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs. Först gäller det onsdagsträffen den 21 februari mellan 13 och 15.15 på SRFs lokal Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften är 20 kronor och bingobrickorna kostar 10 kronor stycket. Det bjuds också på fastlagsbulle eller semla. Därför är det viktigt att meddela att du kommer senast tisdag 20 februari klockan 12 på telefon 15 83 93 eller info.srf.hbg@telia.com. SRF Helsingborg Höganäs har också ett meddelande om en CCTV, en förstoringsmaskin som finns i föreningens lokal. Den är av modell äldre och den har lämnats in av en medlem med önskan om att någon tar över den. Enligt synenheten var CCTVn för gammal för att de skulle kunna ta emot den. Så vi undrar om det finns någon medlem som är intresserad av den. Kontakta då föreningens kansli.
SRF Hässleholm med Perstorp Örkeljunga bjuder först av allt in till föreningens årsmöte söndag den 18 mars klockan 14 med beräknad avslutning 17.00 på Bokebergsgården på Kaptensgatan 6B i Hässleholm. Vi hälsar SRF Skånes ordförande och SRFs viceordförande Maria Torstensson välkommen att leda mötet. Vi börjar eftermiddagen med årsmötesförhandlingar och efter det avnjuter vi smörgåstårta, dricka samt kaffe och en god kaka. Önskar du övriga handlingar, meddela detta i god tid när du anmäler dig till årsmötet. Och det gäller även om du har någon allergi. Din anmälan vill vi ha senast måndag den 5 mars till antingen Inga Gerd Nilsson på telefon 0451 803 61 eller till Anna-Lena Päckele 0451 231 01. Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen. Och SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga har också ett meddelande till både synskadade och stödjande medlemmar med förhoppning om att det finns någon eller några som vill ställa upp i styrelsen efter årsmötet. Vi är för närvarande 7 personer i styrelsen. Efter årsmötet kommer vi att vara endast 4 kvar på grund av att 3 lämnar sitt uppdrag av personliga skäl. Men enligt stadgarna ska vi vara mellan 5 och 7 ledamöter. Kära medlemmar, hjälp oss att hålla vår förening levande. Om du har frågor eller vill ställa upp i styrelsen, kontakta ordförande Anna-Lena Päckele enligt telefonnumret ovan. Med vänliga hälsningar, styrelsen.
SRF Ängelholm Båsta inbjuder till årsmöte lördagen den 3 mars på Odd Fellow, Rönnegatan 2A, Ängelholm mellan 11 och 15. Det här är på baksidan av SCB. Inbjuden förhandlingsledare är Jim Britén från Ängelholmspartiet. Vi bjuder på dillstuvat potatis och lax med tillbehör samt kaffe med kaka. Önskas något annat att äta måste du anmäla det. Årsmötes handlingar finns att hämta på kansliet Folkets hus fredagen 23 februari mellan 13 och 15. Anmäl om du kommer senast måndagen den 26 februari till Eva-Lena, telefon 0431 430 917 eller 0706 65 43 73 eller till Irene 0435 52216 eller 0701 54 74 66. Alla hälsas varmt välkomna, undertecknat styrelsen. Anslagstavlan för sydvästra, mellersta och sydöstra Skåne inleds med ett meddelande från SRF Lundabygden. Och måndagen den 5 mars så är det en SRF-träff och det är Simon Tienso som har rotat i skivgömmorna och inbjuder er alla till en vårmusikquiz. Tiden är 13.30 till 16, platsen föreningslokalen Tordönsvägen 4i i Lund och deltagaravgiften är 20 kronor. Sista anmälningsdag torsdag 1 mars på telefon 046 211 06 74 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net.
SRF Malmö hälsar först av allt välkommen till sin dagverksamhet Man träffas mellan klockan 13 och 15 och kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Telefon 040 25 05 40. Om du tillhör de som regelbundet deltar behöver du bara anmäla om du inte kan. Måndag den 19 februari blir det frågesport och tidningsläsning. Tisdag den 20 bingo och onsdag den 21 kanasta. SRF Malmö inbjuder också till sopplunch på föreningen måndag den 26 februari klockan 13. Vi bjuder på ärtsoppa och ett gott bröd och avslutar med kaffe och en liten kaka. Och du får allt det för 20 kronor. Vill du vara med så anmäl dig senast tisdag den 20 februari. Varmt välkomna hälsar styrelsen.
Vi har förändringar i kollektivtrafiken som gäller Lund och Malmö. I Lund bygger kommunen om Bantorget och stänger av Klostergatan nästa fredag den 23 februari. De många stadsbussarna som kör där får ta en omväg från klockan 5 på morgonen den 23 till den 26 februari samma tid. Linje 5:s hållplats Bantorget stänger och detsamma gäller linjerna 2 och 4. De senare stannar inte heller på hållplatserna Botulfsplatsen, Lundagård eller Clemenstorget. Linje 6 trafikerar inte hållplatserna Södertull vårdcentral, Katedralskolan, Botulfsplatsen, Lundagård och Stadsbiblioteket. En tillfällig hållplats för buss 2, 4 och 6 mot Annehem, Norra Färladen och Östra Linero ställs ut vid Lund C på Bangatan 8. Och de som vill åka mellan Lund C och Botulfsplatsen hänvisas till linje 1, 3, 5 och 9. I Malmö har ett vägarbete på Östra Varvsgatan i Västra Hamnen flyttat på femmans stadsbusshållplats Ubåtshallen A, men bara 25 meter framåt i körriktning. Fredag 2 mars klockan 15 ska den vara tillbaka på sin vanliga plats igen.
Och med det glädjebeskedet är det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer förstås nästa fredag den 23 februari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!